Så får vi då förenas i bön. Kära himmelske far, du som visade din stora nåd och barmhärtighet mot Noa och hans familj och mot alla djur, då du ledde dem gå ut ur arken till en ny värld. Kom och ge oss den nåden att vi får höra dig, att vi får se ljus i ditt ord och lära oss det som vi behöver lära oss, både för det här livet och för evigheten. Och att vi framförallt ska lära oss att förstå din frälsningsgärning som du utlovade redan på syndafallets dag och som du förverkligade genom att låta släktet fortleva. Och också att det löftet fick leva kvar i Israels folk trots att det var ett så hårdnackat och olydigt folk. Så att Jesus fick födas hit i världen, precis enligt ditt löfte, och så blir världens frälsare. Tack för att vi har fått honom och för att du också har sänt anden till vår jord så att han kan leda oss in i hela sanningen. Så ber vi dig att du ger oss just den vishet och den förståelse som du vill ikväll, så att inte våra mänskliga tankar leder oss vilse och vårt kött leder oss på fel väg. Så ber vi, Herre, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Det är några av er som inte var med förra gången, och jag gav då ett papper så ni ska få det här, som beskriver dels kronologin och dels lite såna här kiasmer som ni kan skicka ditåt ni som inte har. Och de som följer med via nätet så har möjlighet att se det här också på den adress som finns i rutan, sanktjohannes.info genom bibelstudium.html. Där finns det här i en länk, det här materialet. Och vi ska faktiskt börja med att titta på den här kronologin som visar hela förloppet av syndafloden och fortsättningen, alltså hur den avtar. Vi har en exakt definition av tiden när den börjar nere i vänstra sidan på den andra månaden i det år när Noa fyllde 600 år. Det är 17:e dagen i månaden när syndafloden börjar. Och så regnade det, hällde ner regn, öste ner, och samtidigt så välde det upp enorma vattenmassor från underjorden. Så att vattnet steg kraftigt, enormt kraftigt, under 40 dagar. Men så fortsätter vattnet att finnas på jorden, och det heter att det stod högt över jorden i 150 dagar. Och då är vi framme vid 7:e månaden, 17:e dagen. Då upphörde regnet och då strandade arken på Ararat. Det här kommer vi nu in på idag. Och då finns det också lite sträcklinjer därefteråt. Och det här beror på att vi har ingen definition i bibeltexten om året som man räknar här är kompenserat med det att ett månår är ju kortare än ett solår. Därför att ett månår var 12 månader och en månad var ett månvarv. Och ett månvarv är 29 eller 30 dagar. Ni har kanske hört eller läst i samband med Ramadan att muslimerna räknar ju de här månaderna. Så att Ramadan-månaden är 29 eller 30 dagar. Och så flyttar den här då med några dagar varje år. Så det kommer tidigare och tidigare. Och nu kommer det just in på den ljusaste delen av sommaren som ger dem stora problem här i norr. eftersom det inte borde äta någonting när det är ljust. Det här beror på att det är alltså det här månkalendern som det här räknas efter. Och det är möjligt att det är sånt år också som avses här, men man var ju tvungen att kompensera då och då, eftersom året då, det här riktiga året när man då vill att skördetiden ska börja samma tid på året, så man kan ju inte låta den flytta sig då hur långt som helst under året, så då måste man kompensera med en extra månad. Och det är där som gör osäkerheten. Men hur som helst så finns det en ny bestämmelse i tionde månaden. Den första dagen tionde månaden så blir bergstopparna synliga. Och så dröjer det ännu 40 dagar tills Noa skickar ut en korp och en duva. Och så är det en tid igen som inte är så lätt att bestämma, därför att vi kommer på följande tidsbestämning direkt in på en exakt tid. Första dagen i första månaden, det är 601 året. Så då står det inte att efter så många dagar, utan det är exakt en bestämning. Och då öppnar Noa taket. Och sen går det 56 eller 57 dagar, det kan vara lite svårt att säga det där exakt också, till den andra månaden, 27 dagen, när Noa då får order att lämna arken. Det här är det som, alltså den här senare delen nu då från kapitel 8, då 7 månaden, 17 dagen då regnet upphörde, det är därifrån vi kommer att ta itu nu. Men vi ska också se på den här kiasmen som finns där nere på samma sida. Den hade jag inte med här nu. Jag tror vi hoppar över den, vi hade upp den förra gången. Vi hoppar över till andra sidan, syndafloden kiasm 2. Kiasm är ett ord som beskriver en parallellitet, eller egentligen det är en som en motsatt parallellism. Och det här ritar man ofta på det sättet att man ritar första delen så att den liksom drar sig mot höger steg för steg, precis som den här som nu ligger på vänster sidan. Att för varje steg som vi går vidare så går det mot höger en bit. Sen kommer det en mittpunkt. Mittpunkten är den här kiasmen som beskriver syndaflodens tilltagande och avtagande. Den ligger på de första verserna i kapitel 8 som vi nu ska komma in på. När arken vilar och Gud tänker på Noa, då svänger det. Sen börjar vattnet sjunka. Den här bilden kan ni ha framför er lite då och kolla upp under tiden då vi går igenom de här verserna om ni vill. Så där i grova drag så kan vi säga att den här kiasmen som då har sin utgångspunkt i en webbadress som finns angiven, William Shee, om man ska säga på det sättet, det vet jag inte. Och det här, han har gjort några huvudgrupper av innehåll. Om vi börjar uppifrån så har vi en prolog, det finns en förhistoria till syndafloden som finns i sista versen i femte kapitlet, den primära släkttavlan när Noa, Sem, Ham och Jafet först nämns. På motsatta sidan, alltså det som avslutar det hela, är det också en primär släkttavla, nämligen samma Noa som liksom inramar det hela då. Där det berättas att Noa levde 350 år efter floden och sen dog han. Epilog på höger sida motsvarar prolog på vänster sida, nämligen ett omnämnande av människornas ondska som ledde till syndafloden. På höger sida, Noa syndade. Och vi kommer att se på den här kanske först nästa gång. Det är en berättelse som man verkligen kan säga varför är förvånad över att den finns i Bibeln. För Noa har framställts som en gudfruktig, en rättfärdig man. Och så kommer det en avslöjande berättelse om hur han ligger pladaskrin riktigt bokstavligt i sin synd. Och man tycker ju att de bibliska författarna kunde ha utelämnat dem. Men eftersom det är den helige ande som är författare som har gett det där åt Mose, så har han en avsikt med det. Och vi vet att en avsikt är säkert det att vi ska vara vid gott mod, vi syndare. För det är inte vår rättfärdighet, i vår förtjänst som vår frälsning beror. Löftet vilar på bättre grund än på människor. Och så kommer en sekundär släkttavla som i sjätte kapitlet beskriver Noas fortsatta historia. Där berättas igenom Sem, Ham och Jafet. Och i den avslutande sekundära släkttavlan i kapitel 9, 18 och 19, så beskrivs det här precis på samma sätt. Så det är som en, det är exakt en parallell där det talas om, ja, det är inte exakt på samma sätt, det finns lite skillnader, men det är i alla fall ungefär. Och så kommer då en parallellitet före floden och efter floden, förbundet med Noa före och förbundet med Noa efter, rena djur som ska tas med. Noa fick i uppgift, eller han fick tillstånd att äta av alla slags mat. Allt slags mat. Han skulle ta med alla slags djur. När han kommer ut ur arken offrar han av alla slags djur. Och så ska han, får han upp befallning att gå in i arken. Han får också befallning att gå ut ur arken. Och runt klimax där arken vilar och Gud tänker på Noa har vi dels den väldiga stigningen av vattnet och dels hur vattnet sjunker undan. Det här är alltid en fantastisk fin kiasm, alltså det är en litterär typ av text. Och de som säger att den här texten har kommit till genom att en redaktör, eller redaktor säger de här vetenskapsmännen, en redaktor har sammanfogat den här berättelsen av olika källhistorier. Det är synnerligen svårt att förstå mot den bakgrunden att det är en sån här enhetlig och fin komposition. Och det finns mycket annat i Moseböckerna som har precis samma vittnesbörd. Så har jag ännu en kiasm med, och det är den kiasm 3. Där ser vi parallellitet mellan siffror och tidpunkter. Där det först finns 7 dagar, en vecka, tills de 40 dagarnas regn börjar i 7:e kapitlet. Och sen i efteråt är det 7 dagar tills den sista fågeln släpps ut. Det dröjer 7 dagar till floden. Ja, i 24, jag sa kanske lite fel där, därför att det är nog till floden. Om 7 dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter, men där har vi den här perioden med 40 som nämns. Och i den där andra B-delen så står det bara i vers 10 att efter de 7 dagarna kom flodens vatten, då började. Och i parallellen är det 7 dagar mellan den första och nästa fågel. Och sen har vi 40 dagar flod. Och i 8 kapitlet 6 så sägs det att Noa väntar 40 dagar innan han öppnar luckan och skickar iväg korpen. 40. Och så var det 150 dagar högvatten som står i sista versen i 7 kapitlet. Och sen i 3 versen i 8 kapitlet står det att efter 150 dagar började det avta. Samma siffror upprepas. Mellan de här finns klimax. Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur. Där svänger det. Det är liksom, då är det som högst upp, eller hur man ska säga det. Det här kan man meditera över. Det är sånt som man kan ha bredvid liksom för att fundera vad det kan ha för betydelse. Det finns olika sätt att framställa sådana här kiasmer. Det finns flera olika. Och man kanske hittar andra också. Nu ska vi gå till texten, kapitel 8. Och då ska jag först säga att vi ska titta på några detaljer i kapitel 8. Och jämföra den med kapitel 1, med skapelsen. Först för att komma igång med det här så ska jag läsa fem verser från början. Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken. Och han lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Djupets källor och himlens fönster stängdes och regnet från himlen upphörde. Vattnet drog sig tillbaka från jorden mer och mer. Efter 150 dagar började det avta. Den 17:e dagen i 7:e månaden stannade arken på Araratbergen. Vattnet fortsatte att minska fram till den 10:e månaden. Första dagen i den månaden blev bergstopparna synliga. Vi ska fundera lite på vad det finns för paralleller mellan de här verserna. Vi kommer också att ta med flera verser sen längre fram. Och första kapitlet, alltså där Gud skapar. Jo, det första är, han lät en vind gå fram över jorden. Vind är samma ord som ande. Guds ande svävade över vattnet. Ruach. Det andra, det är att vattnet drog sig tillbaka från jorden. Ja, redan i första versen, vattnet sjönk undan. I första kapitlet talas det om hur Gud delar vattnet i ett vattnet ovanför valvet och vattnet nedanför valvet i 7:e versen i första kapitlet. Sen har vi bergen blev synliga, eller bergstopparna blev synliga i vers 5. I skapelseberättelsen sägs hur Gud skilde jorden från vattnet så att det torra blev synligt. Det är vers 9 i första kapitlet. Sen om vi går lite vidare så står det i 7:e versen att Noa lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka till dess vattnet hade torkat bort från jorden. I första kapitlet, vers 20, säger Gud: vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Fåglar ska flyga, och i 8:e, han lät en korp flyga ut. Sen står det i 17:e versen i 8:e kapitlet om att djuren går ut. Låt alla ditt djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig. Och i första kapitlet säger Gud: jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur. Och precis det här räknas upp i 8:e kapitlet, 17:e vers. De här grupperna. Och om vi fortsätter i 17:e versen så står det: så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden. Det handlar om fruktsamhet. Och det kommer ni ihåg också från första kapitlet, vers 28. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Och så har vi, om vi tänker på andra halvversen av den jag just läste i första kapitlet 28, så står det: lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. En uppgift åt människan att råda över skapelsen, råda över djuren. Och var finns den då i det här sammanhanget? Då får vi gå ända fram till 9:e kapitlet, den andra versen. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen och över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. Det är givna i er hand. Och slutligen, om vi går till följande vers i 9:e kapitlet, så står det: allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Det här är en motsvarighet till 30:e versen i första kapitlet. Men åt alla djur på jorden, ja, det är redan 29:e versen. Gud sa: se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, och räknar han igen upp de här kategorierna, ger jag alla gröna örter till föda. Vi ser alltså hur det en intressant parallell mellan första skapelsen, då Gud skapade allt från början, av stoft, eller ur intet var det ju, det var människan han skapade av stoft. Och i åttonde och nionde kapitlen där Gud ger den nya världen en start. Nu får den nya världen efter syndafloden en början. Vi ska se på första versen lite mera. Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur. Det här är alltså en övergång till en annan typ av text som inte deprimerande, nedrivande, nedbrytande, förgörande, utan som är nyskapande, livgivande. Den är positiv på allt sätt. Vi har en negativ del, det var det här sjunde kapitlet, nu har vi en positiv del. Flodberättelsen har hittills handlat om Guds dom, hur Gud dömer den syndiga världen. Nu från den här versen beskriver berättelsen Guds nåd. Då Gud tänker på Noa så är det någonting mer än att han bara kommer ihåg. Jo, det var så sant. Jag har en gubbe där och några andra. Jag måste titta efter hur de mår. Utan det här uttrycket då Gud tänker på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur, så då är det ett uttryck för hans omsorg. Han vet vem det är, de behöver honom. Ordet beskriver hans kärleksfulla omsorg. Och vi kan tänka på psalm 25 i Saltaren. Psalm 25 där det i sjunde versen står: tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. Det är det här som det avser. Tänk på mig efter din nåd. Nu tänker Gud på Noa och på hela skapelsen. Och han tänker också på alla vilda djur. Det sägs uttryckligen, det var inte bara på Noa och hans familj, utan det var också på alla vilda djur han tänkte. Och det finns i Saltaren också en vers som beskriver det här, och det är psalm 147, vers 9. Där står det ju, det är en uppmaning till lovsång och tacksägelse för Herrens välgärningar. Så räknas det upp vad vi ska tacka Gud för. Bland annat vers 9. Han ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Korpen har vi i arken också. Och han ger föda åt djuren, han tänker på dem. Det första som han då gör det är att han låter en vind gå fram över jorden så att jorden börjar torka upp. Och den tydligen så torkar den upp ganska hastigt. Nu har stängs då djupets källor och himlens fönster. Regnet från himlen upphörde. Och det här det är då en beskrivning av de där väldiga krafterna som då i synnerhet var verksamma de 41 dagarna. Men det här är inte då efter 40 dagar, utan det här är efter de 150 dagarna. Då börjar vattnet avta, så det drog sig tillbaka mer och mer. Och så står det då om att den 17 dagen i sjunde månaden stannade arken på Araratbergen. Det här är en intressant detalj. Vi känner Ararat. Det är en bergskedja, inte bara ett enskilt berg, utan det är en bergskedja i södra Kaukasus, i gränstrakterna mellan Turkiet och Armenien. Ja. Och det är ett väldigt otillgängligt område. Det har ju varit under Sovjetvälde, det här armeniska området. Men även om det har blivit friare att röra sig där, så är det ändå väldigt otillgängligt. Det har många expeditioner farit dit och försökt hitta Noas ark. Och det finns flera sådana som påstår att de har hittat den också. Och vi var ju lite inne på det där när vi började med Noas ark, och jag visar lite exempel på vad man har tyckt sig finna. Men det här vet vi ju inte, för det alla såna här fynd har hittills visat sig på något sätt vara konstruerade, eller de har något liksom överdrivet som gör att man får vara lite skeptisk. Vår tro är inte fast i det att vi hittar Noas ark. Men det finns en tanke också att det här Ararat inte är bara ett berg Ararat, utan det är ett landområde. Och att det är alltså en bergskedja, då är det här landområdet, och det är nog precis i samma trakt. Det fanns nämligen ett rike, ett assyriskt kungadöme, som hade sin största makt 860-586 före Kristus. Och det är under den assyriska epoken då Jesaja var verksam, och fram till det att det nybabyloniska riket höll på och börja försvagas under Nebukadnessar. Och det här kungadömet så hette Urartu. Och det här namnet Ararat, det har väldigt stor släktskap med det här namnet Urartu. I Jeremia 51:27 talas om Ararat. Men då avses just det här riket, Urartu. Och det här är då en föregångare, det är ett rike som sägs vara en föregångare till dagens Armenien. Bergen står i pluralform, och det står ju så också i vår svenska översättning. Det är inte Ararats berg som det hette 1917, som man kan tolka som att det är ett berg, en bergstopp, utan det är en bergskedja. Och då är det möjligt att det inte stannar precis på det berg som vi kallar Ararat idag, utan att det är någonstans där i Urartu. Det här funderar forskare kring en hel del. Det finns en hel del att läsa om det här på nätet om man är intresserad. Och vattnet fortsatte att minska fram till den tionde månaden. Och så anges då att första dagen i den tionde månaden börjar man då se bergstopparna. Det här är ungefär 2,5 månader efter att vattnet börjar sjunka. Så det är en avsevärd tid som har gått. Men det är ju väldiga vattenmassor. Så man kan nog säga det att vattnet sjunker också väldigt snabbt. Så står det sen att efter 40 dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka till dess vattnet hade torkat bort från jorden. Luckan som Noa hade gjort på arken, det kan vi ju se tillbaka på i 6:e kapitlet, vers 16. Där Gud säger, högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög runt hela arken. Det är den här öppningen då som Noa plockar upp. Det här är något slags luckor eller fönster, ungefär 46 centimeter höga. Som då tydligen finns uppe på taket, så att det är inte i kanten av arken, så att man har utsikt därifrån. För det visar ju sig här när Noa undersöker det här, så ser han inte marken, han ser eller havet, vattnet, utan han är tvungen att ta till åtgärder för att kunna veta vad som finns där. Men den här luckan är då möjlig att ta lös. Och så flyger då en korp ut. Eller han lät en korp flyga ut, så att han gjorde det väl aktivt. Och korpen, den är stark. Dessutom så är den en asätare. Den flyger då till bergstopparna. Den kan flyga långa vägar. Och den har då hittat sådan föda som den kan äta av. Och vi vet ju att efter den katastrof som hade ägt rum, så fanns det en väldig massa döda livsrester av djur och människor också säkert. Och korpen är inte nogräknad. Den hugger an på sånt som går att använda som föda. Sen står det, sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Nu vet vi inte hur länge som Noa väntade på korpen. Om det var samma dag om det var en vecka som hade gått, det här hör till det som är öppet, kan möjligen ha varit en vecka. Så går flygaren duva ut, men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Duvan är inte en lika skicklig flygare som korpen, inte lika stark. Den är tvungen att hitta viloplatser och den kan inte tillgodogöra sig näring av as, såna här döda saker som korpen. Så den hittade ingenstans där den kunde få vila. Noa visste då alltså att det fanns inte torra områden ännu här. Sedan väntade han ytterligare 7 dagar innan han led duvan flyga ut ur arken. Än en gång. 7 dagar är ett viktigt tidsmått som ni märker. Mot kvällen kom hon tillbaka till honom och se, då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Det här friska olivlövet, friskt olivlöv betyder alltså att det har just slagit ut och det är ett färskt olivlöv, det är inte ett sånt som har legat ett halvt år på plaska i vattnet. Vattnet hade nu alltså sjunkit undan till de trakter där olivträden växte. För det torde vara så att olivträden inte växer uppe på höga berg, inte på höga höjder. Utan det går bara på lägre nivåer. Så att vi kan då förstå att det finns också lägre områden, eller lägre belägna områden har blivit fria från vatten. Inom parentes så kan vi också notera att den här symbolen med duva och ett olivlöv i näbben så förekommer i vissa sammanhang. Det är en del fredsrörelser som använder det här som symbol och de har hämtat den där symbolen just härifrån. Men han väntade ännu 7 dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom. Återigen en vecka. Och nu har duvan funnit sig till rätta i den nya världen. I det 601 året, på första dagen i den första månaden, hade vattnet torkat bort från jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg att jordytan hade torkat. Då får vi alltså en viktig tidpunkt igen. Nyårsdagen då Noa var 601 år. Det var i 17:e dagen i andra månaden som syndafloden började. Så det har gått 11,5 månader ungefär. Men Noa vet att det tar tid innan marken är så fast att djuren kan släppas ut. Fastän duvarna hittar en tillflyktsort och någonstans att vistas. Så han vet av erfarenhet, han har ju levt ändå i 600 år, att om det är väldigt vått så då tar det tid innan marken torkar så att den blir fast att gå på. Och dessutom har han ju ännu inte fått order av Gud att gå ut, så han tänjer på tålamodet och det blir säkert en hel del beskrivningar av det här läget också för invånarna i arken, för man kan bara tänka hur det gick att stampa där att få börja ta sig ut efter hela den här långa tiden. Och den som är intresserad av byggteknik kan ju försöka fundera på hur han bar sig åt att riva det här taket. För det behövdes nog åtskilligt med pluggar och hammarslag för att få taket dit så att det höll under hela den här tiden. Och sen när det skulle rivas upp så blev det nog en hel del slag med släggan för att få loss det där. Det var kanske lite dammigt där ovanför de här djuren som var där under. Men det gick ju att jobba med en bit i taget. Det var nog så där liten skämtsam kommentar. Och den 27:e dagen i andra månaden var jorden alldeles torr. Då har vi redan kommit 1,5 månad från det att Noa tog bort taket. Då var jorden torr. Och de har fått alltså vänta så länge på att jorden ska torka. Men då talar Gud till Noa. Och det här är också väldigt viktigt. Noa handlar inte på eget bevåg. Han byggde inte arken på eget bevåg. Han gick inte in i arken när han själv tyckte det var bäst. Lika lite gick han ut ur arken innan Gud sa att han ska göra det. Han var en lydnadens man och han vandrade med Gud. Han visste det att det är det bästa som händer, det är när Gud bestämmer. Och så säger då Gud, gå ut ur arken med din hustru, dina söner och dina sonhustrur. Det här är precis en parallell till befallningen att gå in i arken. Vi ser i 7 kapitlet så står det första versen. Gå in i arken med hela din familj. Och så ska han också ta djur med sig där. Och nu står det, så gick han då ut ur arken med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur. Och alla har överlevt. Gud har tagit dem under sitt beskydd. För frälsaren skulle födas genom denna familj. Det var en viktig familj. Och så kommer också orden till djuren. Låt alla ditt djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig. Både fåglar och fyrfotad djur och alla kräldjur som rör sig på marken. Så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden. Återigen de här samma grupperna. Fåglarna och 2 grupper av landdjur. Fyrfotad djur och kräldjur. Och det var ju som vi sa förra gången. En grupp undantagen, och det var de här vattendjuren, boskapsdjur, kräldjur. Det står inte här om boskapsdjur, men det stod på andra ställen. Men fåglar, fyrfotad djur, alla kräldjur. Boskapsdjuren är infattade i fyrfotad djuren naturligtvis. Både boskapsdjur och vilda djur är fyrfotad djur. Och sen så kommer också här den här fruktsamhetsvälsignelsen. Så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden. Nu ska den nya jorden befolkas. Och den välsignelsen som Gud gav dem, så det gav dem liksom kraften och möjligheten att föröka sig. Det är precis ett eko av 22 versen i 1 kapitlet. Så gick Noa ut med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur. Lydnad. På samma sätt som han lydde i kapitel 7 när det står i 7 versen att han gick in i arken. Då Gud hade sagt att han ska gå in i arken. Här har vi nu Noas lydnad inför befallningen. När Gud säger så, då gör han. Och så står det samma om alla fyrfotad djur och kräldjur. Alla fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Alla efter sina slag. Gick ut ur arken. Så de höll ihop de här slagen. De här parvis. Så att de kunde föröka sig. Ett eko av den 17 versen. Det som Gud säger att ska ske, det sker. På samma sätt som i skapelseberättelsen fick vi eko. När Gud sa, så får vi höra. Och så blev det. Och så kommer vi då till Noas offer. Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. Vi kan tänka oss hur Noa upplevde det här när han kom ut. Det var väldigt lite som hade hunnit börja växa på jorden. Det mesta var förött. Säkert fanns det ett och annat som hade kraft att skjuta skott och blad också fastän det var stora. Men djurlivet var borta. Det var bara de här som han hade haft med sig i arken. Och nu ser vi då också vilket elände synden ställde till med. Det här var en frukt av människornas ondska. Men Noa hade skonats och han tänkte på Guds nådiga beskydd. Och han är tacksam. Och nu vet han, Gud har försett honom med tillräckligt med rena djur. 7 och 7 var det som är möjligt att det är 7 stycken. Fastän det kan också tolkas som 7 par. Men av de här rena djuren så tog han av allt. Alla rena fyrfotade djur. Det var inte lite det. Vi vet ju inte hur många det var. Men det var nog 100-tal. Så det blev en en stor slakt. Och av det här offrar han ett enormt tacksägelseoffer åt Gud. När Herren kände den ljuvliga doften sa han till sig själv: härefter ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull, eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Den ljuvliga doften. Det här är ju framförallt en symbolisk tillfredsställelse. Tillfredsställelse över att Noa är lydig och att hans skapade varelser som har varit i arken nu har gått ut och nu finns det en ny tid som kommer framför dem. Och så lovar han. Det här brännoffret, så det var väl ett brännoffer högst sannolikt. För brännoffret, så det är ett offer som förtärs eller bränns upp helt och hållet, så att man inte åt det som var kvar. Det är ju möjligt att det är någonting av det också som man åt, men att det var att överlåta sig helt åt Gud. Det var det som det var symbolen för. Men sen det här att han lovar att inte mera förbanna. Han ska inte mera sända någon syndaflod över jorden så länge jorden består. Ondska kommer alltid att finnas, för synden går i arv. Också genom Noas familj. Noas familj hade inte fått någon särskild rening så att arvsynden hade upphört. Arvsynden skulle finnas kvar, och det är bara genom frälsaren som ska födas ur hans familj, hans efterkommande, som arvsyndens följder elimineras. Synden går inte att utrota. Men han ska inte utrota hela skapelsen, eftersom det ändå är så att synden finns kvar. Utan han ska istället ge dem en frälsare som ska ta bort deras synder. Och först då jordens tid är ute ska allt gå under. Det säger ju Petrus i sitt andra brev. Att det ska komma en tid när det förresten då, under den tid som föregår, så ska ju människorna uppträda precis som människorna före Noas tid. Så att de säger att allt har varit sig likt. Men då glömmer de. Allt har inte varit sig likt. Den förra världen gick under genom en flod. Och så säger Petrus: denna värld ska också gå under. En gång. Den ska förtäras, den ska förbrännas, den ska gå under. Och himlakropparna ska upplösas av hetta. Men Gud ska skapa nya himlar och en ny jord. På den tiden då när Gud har bestämt. Fram till det. Och det kallar Bibeln för till evig tid. Det här som nu kommer från det här. Så det är ett evigt löfte som ska gälla ända tills Gud sätter punkt för tiden. Då är vi den eviga tiden slut. Och så säger han, bekräftar han det här ännu. Så länge jorden består ska sådd och körd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Det här beskrivs sen närmare i 9:e kapitlet, för där kommer han ännu att förtydliga sitt löfte. Och här säger han också att det ska alltid vara möjligt att så jorden och få körda. Vi vet ju att det kommer att komma tider när det är sämre förhållanden. Det kommer hungerår. Det kom år när flera år i rad när inte en droppe regn föll. Men cykeln, den här liksom cykliska funktionen med årstider, dag och natt till att börja med, och sen årstiderna som varierar, så det kommer aldrig någonsin att ta slut. Och det är möjligt att det här med årstiderna, att det nog också blir nya förändringar. För att vi vet ju att av fynd från till exempel Sibirien, att det finns rester av väldiga växter. Det finns rester av mammutar. Mängder av stora djur som inte längre finns på jorden. Elefantliknande djur med stora betar. Det här har frusit in i Sibiriens tundra. Det fanns en berättelse om att när en expedition hittade dem, de hade hundar. Så då började hundarna äta av köttet som de hade grävt fram av de här mammutarna. Det var alltså så välbehållet att det fanns kött kvar. Nu kan jag inte gå i god för riktigheten av det där, för det går också historier som man ska sätta lite frågetecken för. Men säkert är alltså att det fanns väldiga djur högt uppe i norr, där det nu är allt för kallt för att det ska finnas sådana djur och växa sådana växter. Det har alltså skett stora förändringar av jordens värmeförhållanden. Det är möjligt att polen fanns på ett annat, jorden snurrade i ett annat läge på den tiden, så att hela jorden kom in i den här värmezonen. Men vi vet inte precis hur, det håller man ju på att forska kring. Det finns olika teorier. Men sannolikt är det att det har skett enorma förändringar. Till exempel då också just för det här istiderna som vi också pratade om förra gången lite. Men från och med nu, när Noa får det här löftet av Gud. Gud ska stabilisera jorden. Det ska bli som en ny ordning när det ska bli mera normalt för resten av jordens tid. Det är den tid vi lever i. Det där var 8:e kapitlet. Vi ska gå lite in på 9:e också. Och det här. Där kommer vi då till en närmare genomgång av det här med förbundet. Och diverse förklaringar och anvisningar som är mycket intressanta. Vi kan läsa, jag vet inte om vi hinner gå igenom alla i detalj, men jag ska ta de 7 första verserna. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna er hand. Allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert eget blod som har er själ i sig ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Men var fruktsamma och föröka er, väx till på jorden och föröka er på den. Guds välsignelse kommer alltså åter över jorden och Gud vill att de ska befolka jorden. Och det med hans välsignelse så följer också förmågan att utföra den här förordningen. Och så har vi då också den där fruktan som djuren ska känna över människorna. Det står inte här som det gjorde i skapelseberättelsen att Gud sa åt människorna: ni ska råda över djuren. Ni ska lägga jorden under er. Utan det sägs att det ska komma fruktan och skräck över alla djur och det är givna i er hand. Och man kan väl läsa in någonting av djurens instinktiva rädsla för människan. Eller djuren har, till och med de största, har respekt för människan. Det händer ju då och då att vilda djur anfaller människor. Men om vi nu tänker på debatten om björnarna till exempel och vargarna, så säger ju viltvårdarna att inte det är naturligt för dem att de anfaller människor. Det är bara i vissa hotfulla situationer eller när de vill skydda sin avkomma eller på något annat sätt om de är störda som de kan gå till anfall. Annars så har djuren respekt för människan. Vi vet ju också om vi brukar ströva i skogen att det är svårt att få syn på älgar när man rör sig i skogen. Det vanliga är att älgarna på långt håll anar att nu kommer en människa och så smyger de sig undan. Förvånansvärt tyst oftast. Så inte bara de små djuren utan också stora djur har respekt för människan. Kanske utom myggen, men det här de tycks inte ha någon respekt. Och då, nu kommer det en ny ordning när det gäller människans mat. För från skapelsen så gavs alla gröna örter till föda åt människorna och också åt djuren. Men nu står det, allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Gud ger tillstånd att äta, slakta och äta av djurlivet. Men det finns en gräns här. Och det är allt som har liv, som har själ, det ska man vara vaksam med. Man ska nämligen inte äta det med dess själ i sig, alltså när det har blodet i sig. Det här är en ganska märklig detalj. Livet definieras av blodet. Det talades redan om Abel när Abel blev mördad, att hans liv ska utkrävas. Och det var det att hans blod flöt. Alltså hans blod var det som kännetecknade hans liv. När blodet flöt så då dog han. Djur har ju tidigare redan fått ge sitt liv för människorna. Gud gav skinn åt människorna, Adam och Eva, att klä sig i. Och någonstans måste det skinnen ha tagits ifrån. Och det måste väl ha varit djur med skinn. Men, och Abel offrar ju också djur, på tal om honom. För att Kain offrar av seden, men Abel offrar av djurens fett. Så att djur har nog dödats tidigare. Men det har inte varit mat. Men det här med blodet, så det finns på många ställen i Moseböckerna och också på många andra ställen i Bibeln en beskrivning av att livet finns i, eller själen finns i blodet. Människans själ finns i blodet. På samma sätt är djurens själ i blodet. Och det här har vi varit inne på förr och sagt att Bibeln tycks definiera levande varelser som sådana som har blod, ett blodomlopp, som man kan utgjuta blod. Sådana varelser som inte man kan utgjuta blodet av, det är inte, räknas inte till de levande varelserna. Det här är då stadgan som är grunden för varför man inom judendomen kräver en viss sorts slakt. Också muslimerna har ju samma. Nämligen att först måste blodet rinna ut innan man äter det. Och det här leder till också att man inte kan slå ihjäl ett djur utan att utgjuta blodet. Utan blodet måste utgjutas medan hjärtat ännu slår. Så att blodet pulserar ut ur kroppen. Och det här är ju då en omstridd fråga för ur djurskyddssynpunkt, för man menar då att det finns den risken att djuret plågas medan det ännu lever, då man tar livet av det. Men att man brukar väl göra så att man bedövar det, vad jag förstår, modern slakt, att man knäpper till det så att det bedövas och sen skär upp strupen så att blodet rinner ut. Men det som är huvudsaken med det här är att vördnad för livet är kopplat till blodet. Och det är framförallt det att det är Jesu blod som är det viktiga. Det är därför som Jesu blod är så centralt i den kristna tron. För det var hans liv som utgöts när han gav sitt blod, när han dog. Då var det, han gav sitt liv, han göt sitt blod, det är synonymer. Vi vet ju sen att det finns en bestämmelse under den första kristna tiden i Apostlagärningarna 15 att man sa att man ska avhålla sig från blodmat eftersom Mose har av ålder undervisats förkunnat i era städer. Och det här var en övergångsstadga. Och då kan man ju fråga sig om hur riktigt det är av oss om vi äter blodmat. Men det brukar man motivera med att Jesus förklarar all mat för ren, som det står i Markus 7. Och det var en övergångsstadga i det här uttryckligen där apostlagärningarna. Vi kan inte nu gå in på det, men om det behövs så kan vi kan samtala om det. Eller återkomma någon annan gång till det. Och det som vi sen egentligen måste spara till nästa gång, det är det här med hämnden eller att utkräva straff, som i sjätte versen tydligt, femte och sjätte verserna tydligt gäller dödsstraff. För Gud säger att han ska utkräva det av alla djur och likaså av människorna om man utgjuter blod. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Och här kan vi också tänka på aborter. Hur tusentals oskyldiga liv dödas. Uttryckligen sådana liv som har ett fungerande blodomlopp, för att ännu anknyta till det. Som redan vid fosterstadiet har hjärta och blodomlopp. Och det här säger Gud att han ska utkräva den människans liv som dödar sin broder. Och säger också att den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. Luther säger att här ger Gud den första anvisningen om överheten. Att överheten ska straffa mördare med döden. Och de får ett ansvar här att se till att ordning upprätthålls. Och man kan också säga att vers 5 innefattar att om människorna inte gör det här, så då kommer Gud själv att utkräva hämnd eller straff för missdådare som tar andra människors liv. Det här är då saker där vi ska anknyta in nästa gång till och fortsätta härifrån. Och nu ska vi, för att tiden har gått, så ska vi här sätta punkt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.